hej och hjärtligt välkomna till det 127 avsnittet av Golf och jakten på den perfekta golfbanan. Väderkollen Johan.
Jag tänkte du skulle säga mer med hysters.
Ja, jag vet att jag brukar göra det, men nu tänker jag så här.
Väderkollen är ju... jag är lite så där tagen på sängen av att vädret har vänt så kraftigt som man gjort.
Ja.
Faktiskt. Fast för ett tag var det så att det var kallt och så snöade liksom. Det kom massa snö, det var nederbörd hela tiden. Och nu har det inte varit nederbörd på otroligt många veckor.
Nej.
Och så det blir inget, man behöver inte hålla på och fixa med snö hela tiden. Och sen är det, nu blir det ganska fint väder. Så självklart var det ju kallt i helgen. Och då grått väder.
Det är så typ, fruktansvärt kallt i helgen.
Ja, skittråkigt väder. Och så kommer veckorna då och så blir det fint väder. Så fort det kommer måndag morgon, blå himmel.
Ja.
Ja, men, ja, det är taskigt. Men ja, det är ganska kallt på nätterna förstås. Vilket, ja, för annars så får vi inte den här vädertypen liksom.
Nej, men jag tycker att det är lite roligt att det är sådär när man tittar ut sådär, och igår också idag och sådär, och även viss mån i helgen, så ser det jävligt bra ut, men så kommer man ut så är det fortfarande vinkallt.
Ja, okay.
Och det är is på sjöarna och liksom sådär. Det är liksom, då är inte den här smältiga grejen runt om sjön sådär, att det är precis i kanterna börjar sådär, så att det är vår fast inte vår, fast det är vår, men det är ljust och härligt. Sådana här glimtar av liksom vårkänsla så att säga, varma väggar här och där och så där. Det är jättefint.
Ja, det är fint.
Men lurigt.
Ja, det är lite lurigt och det beror på att det är så tidigt som det är faktiskt. Man tappar lite. Och jag kommer ihåg innan våren var så här och så satte vi igång och lira på Bågestan, så hade vi en skotsk greenkeeper och han bara, oh shit vad kallt det är på nätterna. Och det var det ju, va? Det var ju minusgrader på nätterna. Det var ju, han kom ju från, var uppvuxen på Royal Throne. Så att,
jaha,
så att,
ja. han hade aldrig sett minusgrader.
År tidigare, men just det där öppna banan och känna, för det stekte fint på dagarna och skönt och så. Men just den där skarpa kylan på nätterna, det gjorde honom nervös naturligtvis.
Det är klart.
Såklart, men jag tror ändå att det är ju svensk gräs som vi har på grinerna, ja, och lite beroende på hur man har gjort när man har sått och sådär. Så att, ja, någon förhoppningsvis har någon tänkt på det här. Så att,
Nej, men det är man brukar ju liksom längta så mycket så att man bortser från att man åker ut i rangerna och sådär saker.
Ja.
Men nu i helgen var det så fruktansvärt kallt så att det jag kände att det går inte bara. Det är helt omöjligt att ställa sig. Om det blåser en sekundmeter kommer jag dö i det här.
Ja.
Så kändes det. Men, och sen så är det ingen idé att stå och svinga med massa liksom, tjocka tröjor på sig. Så där. Det är det värsta som finns. Så att, nej. Det får vänta lite. Men vi har tittat rätt mycket på golf, eller jag faktiskt.
Ja, jag har också kollat en hel del. Och så kommer vi överens att det är en ny säsong på Netflix också. Så.
Ja, just det.
Ja, så att det blir lite skärmkonsumtion här då. Jag vet inte hur det ser ut med min skärmtid, men snart. Jag får en varning snart.
Ja, precis. Ja, get a life.
Ja, jävla gubbar kanske får sitta framför skärmen, jag vet inte. Men...
Nej, jag vet inte heller. Nej, det är väl ändå viktigare då, antar jag.
Ja.
Ja, vad har du? Har du någon sån här liksom... spaning från det där med Netflix full swing? Är det någonting som sticker ut mer än någonting annat ur den serien?
Du har ju hunnit se alla de där, jag har bara hunnit se tre stycken avsnitt, men gissas, frågan är lite så här, hur arrangerat är det här egentligen alltså? För det är så starkt, det är så otroligt starka scener, det är så starka liksom grejer som händer med de här spelarna som man då involverar. Och Rory McIlroy sätter sig i omklädningsrummet med ryggen mot kameran är där och säger att nu måste vi göra om svingen och såna grejer. Ja, händer.
Det är starkt.
Händer fan, det?
Då är man uppgiven alltså, om man är typ världstvåa och
Ja, precis. Ja. Och händer det? Är det så att har de så starka kontrakt med Netflix att nej, men nu kör vi på oavsett vad som händer och jag kommer att vara väldigt öppen och skulle inte han liksom ha tagit det där på lite vid något annat tillfälle? Han kanske inte kunde det. Jag vet inte. Men, eller är det så bara att ja, vi kör det här för det här blir så fruktansvärt bra underhållning. Liksom. Ibland känner jag det att det är svårt. Men man får ju känna liksom så att det finns en kärna av sanning i det här. Men allt
ja, det tror jag.
Ja, inte tog sant liksom.
Så att, ja, så. Jag tror inte det där är spel på Galina för 5 år. Nej. Inte där i alla fall. Och sen där, jag hörde, jag fick otro, det kom lite senare då, men då är det här när uttagningen av amerikanska Europa, eller Ryder Cup-laget då. Så, där. Ja. Alltså, så är det Keegan Bradley som de direkt sänder när Zach Johnson ringer till honom och säger du får inte vara med.
Aha.
Men då är det så att då har de liksom, åh han ska ringa honom nu, ta team, kameramän dit och ja. Sådär. Och så när de kommer och säger vi måste få vara, då tror ju Keegan Bradley att han ska få vara med.
Ja just det.
Men och då får han besked att han inte får vara med. Och ja. Jag får en jävla sympati för Keegan. Jag har aldrig gillat Keegan Bradley. Jag tycker han är så jävla jobbig att titta på. Jag har alltid ogillat Keegan Bradley helt enkelt kan jag säga så här. Men det gör jag inte längre. Nu tycker jag bara jättebra om Keegan Bradley. Keegan Bradley är min bästa kompis. Alla andra kommer långt. Nej men verkligen, man tycker så jävla synd om honom. Man tycker... Och det som slår mig mest av alltihopa det här.
Mm.
För det första handlar det bara om PGA-touren i stort sett. Eller ja. Känns så, eller väldigt mycket så. Vilket är lite sådär. Man har lite mer bild av sådär. Men... Zach Johnson är Ryder Cup-kapten då och han är med mycket i det avsnittet då, eller två avsnitt då så där, om det där. Han är för nära spelarna tycker jag och han aha. är liksom Spieth och JT och sådär liksom. Han är så jävla kompis med dem och han har kepsat 48 år, alltså det ser han faktiskt inte ut att vara, men det är han, jag kollar upp det. Han är 48 år och kepsen bak och fram bara för att han ska se ut som JT liksom. Ja. Alltså det är så jävla pinsamt. Och då får de skylla sig själva om de väljer en sån kille som inte har några kompisar och nu får han äntligen vara kompis med Jordan Spieth. En sån liksom som uppenbart att han är så när de är på British Open då delar de liksom rum eller på så här men hus.
Ja.
Och det alltså han ska inte det. Han ska inte vara så nära dem. Och så Jordan Justin Thomas då till exempel. Han blir plockad då som en av dem som är plockad.
Mm.
Och blir pick. Och det är ju för att de är kompisar liksom. Eller han har låtit honom vara kompis ett år. Jag ger mig fan att inte så jävla mycket kompis med honom nu igen liksom, så där. Men det är så oproffsigt av Zach Johnson tycker jag.
Ja, han ska backa tillbaka i sin roll här.
Lite grann i alla fall. Ja,
måste han veta att nu måste jag vara lite officiell här. Och tyvärr blir jag lite så. Då kan jag inte vara lika nära och snacka och gagga lite. Så är det ju faktiskt.
Ja, precis. Ja. Så syns vi om ett år liksom.
Ja,
sen så Justin Thomas i alla fall. Han kämpar ju som ett djur under Ryder Cup och allt sånt där. Va? Men
sen ja, han gjorde en bra gedigen insats. Att det var inte det att det var fel person de hade valt, men det är ju själva processen.
Exakt. Han ska inte sitta där med bakgrund keps som var kompis med dem under det året. Han ska vara kompis med dem som han är kompis med alla andra under det året. Och ska han ska fan inte dela rum med dem. Liksom. Det funkar inte. Det, som någon sa, som läste någon sa, att Keegan Bradley didn't stand a chance. Liksom. Sen man ser hur jävla tajta de var liksom. Sen saknar man ju oerhört mycket. Jag fattar inte att de inte klippte in det i Ryder Cup-avsnittet. Så har de inte klippt in Åberg och Hovlands överkörning av Scheffler och Koepka. För det är ju liksom, det är ju det största som har hänt liksom golfen någonsin. Ja, men det är så jävla häftigt att man kan toffla till dem på det sättet. Och det är inte vilka spelare som helst, det är världens bästa spelare och sen så är de klara på 12:an eller vad det var liksom. Alltså det är helt otroligt. Och de hade kameror ju där, de var ju där hela tiden och sådär. Men obegripligt tycker jag.
Ja, man kan ju se det lite som att PGA kanske har kompisat ihop sig med Netflix och sagt att vi behöver blåsa upp våra spelare lite. Vi har problem med att de är inte tillräckligt spännande helt enkelt.
Ja, visst.
Nej, men då tänker man mer just de här som är uramerikanska spelare lite. Jag tänkte på det när man tittar på Wyndham Clark till exempel som du vet, det hade ju varit jättesvårt att komma ihåg vad han hette överhuvudtaget.
Ja, ja, ja.
Ja, ett tag. Men, ja, men det är ju inget svårt. Man till och med sympatiserar. Precis som du
ja,
säger.
Ja, ja, visst. Ja, visst. Gud, ja. Man gillar honom också.
Man gillar honom också. Ja, man gillar när han dyker upp i rutan. Fan vad kul. Man gillar hans golf. Ingenting av det här hade hänt om inte det här Netflix.
Nej, precis.
Programmet hade varit. Så får man ju se. Och sen så tycker jag att den stora grejen är just att man kan bli för uppmärksammad på det här sättet och inte orka mer. Joel Damon, alltså. Mm. Fy fan, och det var ju ett fantastiskt första program med honom, men som inte baserade sig riktigt på hur jävla duktig golfaren är, utan vilken personlighet. Och det har verkligen sänkt honom. Så att,
det och barn, tror jag.
Ja, men jag tror att alltså Netflix och allihopa, han måste få en chans till. Han måste få ett program, vara med mycket i ett program till för att han ska överhuvudtaget komma tillbaka från det här. För att det blir, han blir så stor idol utan att ha golfen och liksom backa upp det där med. Alltså. Och det känner han ju verkligen.
Det är kul med hans caddy. Ja. Vill du att jag ska skriva? Ja! Du vet, sådär. Jag kan skriva en autograf. Liksom, sådär. Bonatale. Alltså, det är inte många caddy-namn man kan. Liksom, sådär.
Gino kan man.
Gino kan man. Ja. Nej, jag håller med. Det var ju någonting. Men han ska absolut inte ha till programmet. Men det ska gå ett halvår eller något sånt där. Sen kommer det här fejda ut lite. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om att det är svårt att motivera sig när han har barn hemma och han verkar tycka att det är jättekul och liksom sådär. Så att han ser inte som andra som man har sett liksom, att det är perfekt att Tore kör igång nu så man får sova lite liksom.
Nej.
Jag vet inte. Ja, nej, men det är fantastiskt måste jag säga hur de gör det där.
Ja, det.
Netflix. Det är ja.
Man får kanske inte svälja det helt och hållet. Det blir lätt, som vi säger då, att man, ja, men nu plötsligt blir de där favoriter. I och för sig så har vi ju efterfrågat det här länge då. Att just att varför finns det inga stora karaktärer? Och då gör de det på det här sättet istället. De kan inte få dem att bli spännande i själva tävlingsögonblicket.
Nej.
Utan vi måste hitta på någonting runt omkring som gör att man förstår spelarna. Ja, det är smart. Det är det.
Ja.
Definitivt. Även om de är ju rätt mycket i tävlingarna med kameror och grejer och sådär, vilket ibland också måste vara påfrestande för de här spelarna att veta, okej, nu här kommer Netflix igen då. Men det finns mycket andra kameror och mycket fans och grejer, så att det är bara en del av uppmärksamheten.
Så att, jo, och sen så är ju hela den här journalistiken som är på plats så där när folk, när de ska liksom visa vem de är och så här, så är det ju bara I left a couple of shots out there och sen så är det bra med det. Och de svarar ju helt rutinmässigt på saker och ting. Så att man har ju tyckt att alla spelare i princip är skittråkiga och sådär. Och det kan vi gå in på det tycker jag lite grann, för jag tittar på Arnold Palmer och sen så, vi pratade förra veckan om att Scottie Scheffler var slut.
Ja, jag vet.
Problem med puttningen. Och sen går det en jävla vecka.
Ja.
Puttar som en gud. Och det ser hur bra ut som helst.
Ja.
Och, hur sjukt det är. Alltså. Alltså, jag såg att klippen gick mellan två hål på Riviera, tror jag att det var. Ja. Och han var så förbannad så han tog en boll och kastade in bollen i skogen.
Ja.
Han var så liksom totalt. Så vad fan är det här? Sådär. Och sen så sen var det det var ett annat gräs i alla fall. Och han kanske hatar det på Riviera egentligen. Sådär. Fast de säger ju aldrig det att de hatar en bana eller hatar ett gräs. Nej. Sådär. Det är så oproffsigt. De gillar ju allt. För allting är toppen. Och de kan ju vinna varje vecka och allt det där. Men det kanske är så helt enkelt. Att han inte trivs på den typen av gräs som hade på Riviera. Det kan ju vara så.
Jag vet. Men alltså, hade man inom en annan sport, om man hade sett den här förbättringen från vecka till vecka, då hade man ju pratat om anabola steroider.
Ja, visst.
Det här måste vara något fusk. Så här kan det inte. Alltså, så att det är ju en helt annan, eller att det finns tvilling. Vi brukar ju prata om att de har tvillingbröder liksom.
Ja.
Här är Scottie Scheffler. Nu är det Scottie Scheffler själv. Förra veckan var det då hans tvillingbrorsa. Absolut, som en urusel puttare, men ser ut som resten av spelare. Så att, men det här är ju, jag tycker det är märkligt.
Och, jag gör det också. Det var ju en grej så här, den där killen, han kommer nog inte, han kan inte vinna speciellt mycket. Och det har ju varit flera gånger som man har pratat om Scottie Schefflers urusla puttning. Ja. Och han har ju haft liksom 10 till green, så han 4 slag mot resten och allt sånt där. Och hans fantastiska närspel, alltså han har ju allt. Ja. Det jävla närspelet han har och strategin han har och precis allt. Ja. Jag ser ingenting som är dåligt sådär, eller ens medio, eller vet sådär. Mm. Det är helt suveränt. Närspelet tycker jag nästan är det mest fantastiska. Men, och så kommer puttningen nu och så bara, han får i allt. Han bränner ingenting.
Nej, det var alltså, jag tittar lite på sändningen nu här och de spelar så himla bra allihopa utom en kille som spelar så mycket bättre.
Ja, precis.
Hur fasen är det möjligt? Ja. Alltså, de var ju så skitduktiga allihopa och så, men var han mycket bättre. Det är läskigt att säga, det är det faktiskt. Men alltså det enda som jag kan, förklaring som man skulle kunna titta på är ju, om man tittar på den här, det var det här programmet på Netflix om Joel Damon och Wyndham Clark, de är jättemycket om hur de är hårda mot sig själva, hur det mentala bromsar de hela tiden, och till slut så får den ena hjälp men den andra vill inte ha hjälp. Men jag skulle nog säga så att för en sån som Scottie Scheffler så finns det ett så gediget självförtroende någonstans i bakgrunden där. Så att jag behöver en vecka för att bara, ja men jag behövde bara hålla lite så, och så kommer allting bara tillbaka, vilket det är ganska obehagligt för alla de andra att han kan liksom resa sig från en sån svacka på 5-6 dagar, medan de andra behöver
från kämpa. Söndag till torsdag.
Det är söndag till, de andra behöver hålla på med psykolog i 2 år. Liksom.
Ja, losers.
Ja, precis. Ja, men, jag vet att jag kan putta egentligen. Fast de gick åt först inte i november alla puttade förra veckan, men det är skit. Alltså det är så att, men det är någonstans, sån måste han ju varit länge, eftersom hans genombrott var så snabbt och han går från ingenstans till att vinna majors, så tycker jag att han ser ut som att det är ganska självklart att jag vinner majors. Tror jag, tyvärr. Och så det är ju bra att vi har börjat gilla honom lite, för tidigare när vi inte gjorde det så var det ett hotfull kille.
Verkligen. Onda är en kille som är 30% bättre än alla andra.
Ja, helt omöjligt.
Ja, helt omöjligt faktiskt. Sen måste jag säga, där med banor och så. Jag är lite så här, en sak som jag gillade med den här banan. Så här lite konstigt kanske. Men bunkrarna så var det var någon intervju med någon. Och de liksom, som vi får statistik på den här banan. Hur många gånger vi blir pluggade i bunkern. Ja. De har en sand där som gör att bollen lätt pluggas. Det tycker jag är kanon.
Det är jättebra.
Ja, för då är nu gäller det att hålla sig borta från de där. Nu är det liksom, för att annars det där liksom att kanterna är in mot mitten, så när bollen landar på kanterna så rullar den in mot mitten, ligger på ett helt plan. Ja, det är exakt 2,5,2 cm så tjock sand. Och jag är en av världens 100 bästa golfare liksom. Det är en tap-in liksom.
Ja.
Men nu är det inte det, och det tycker jag är jättebra. Men sen har jag en grej som jag inte tycker var så bra, och det är banans konstruktion i förhållande till ruffen. Tycker jag att det ska vara en möjlighet någonstans om du slår ett fantastiskt slag från ruffen från 150 meter ungefär, eller kanske lite så, och får den att stanna på green.
Ja.
På något sätt. Alltså du behöver inte få den att stanna på green. Då ska det vara så här att om banan är ritad så att okej, nu kan jag inte alltid och hela tiden, men då och då i alla fall, så ska jag, men då får jag slå den lågt och så får jag rulla upp den på green då, eller någonting sånt där.
Ja, just det.
Men det finns inte det slaget på Bay Hill, tycker jag ser i alla fall. Utan det var 100% ruffen, jag slår bort den mot green, men den kommer rinna av greenen, för det finns ingenstans att rulla upp den, dämpa slaget innan.
Nej, det är vattenhinder där.
Ja, det är vattenhinder, bunkrar, den är vinklad fel åt det hållet. Ja. Så att den är inte gjord för ruff på det sättet. Eller för den höga ruffen. Så jag tyckte faktiskt att spelet i sig var ganska enahanda på det sättet. Om de inte låg på fairway. Så då var det liksom fast en sportslig att träffa green och få den att stanna på green och sådär. Och det var ju häftigt att se och sådär. Men alla ruffslag var helt ointressanta. Om det inte var runt green, då fanns det ju. Då var det en annan grej så att säga.
Men det var väl också kämpa. Det var väl också väldigt så där, lite chansartat om man var runt i den där ruffen. Men det är ju rätt intressant.
Det är gamla... Men det fanns en liten, liten möjlighet i alla fall, ja. Då och då. Ja. Men var det, vad ska jag säga, 50-60 meter och mer ut från i ruffen, så var det ingen som lyckades liksom rulla in slaget, sådär, någonting sånt där. Så att, det verkar inte finnas det, den typen av slag. Finns på 18, det vet jag, men det är stort sett det enda. Som jag upplevde som i alla fall.
Jag tycker det känns som att det här är en gammal historia tillbaka till den här, hur man tänker kring banarkitektur. Att den här banan, den håller sig med någon slags hinder. Man hindrar spelaren för att göra vissa saker.
Ja, precis, precis.
Medan istället för, och skulle det vara en brittisk bana kanske, St. Andrews eller någonting, så skulle den locka med någonting.
Ja, som hazard, ja, precis.
Väldigt mycket farliga grejer som kan hända. Ja. Men alltså, det finns ett slag här nu. Då får du välja om du vill ta det slaget och ta den risken eller inte.
Precis,
men
precis.
Här bara, okej, du har en ruffen, va? Då är det bara att lägga upp sig kort och försöka pitcha in eller chippa
in. Ja. Alltså jag tycker det är lite sådär, lite enahanda måste jag faktiskt säga, men ja.
Men den är väl väldigt, väldigt amerikansk och lite desperat design för att få till någonting som kunde kännas väldigt svårt, va? Det var väl Arnold ville väl ha någonting som kändes som en major liksom.
Ja, ja visst, och det har jag ju lyckats med, alltså, det är ju jävlar vad de får kämpa och allting sånt där och så, men ja, det är lite roligare när de kan på något sätt slå ett perfekt slag någon gång då och då. Det finns den möjligheten att därifrån, fan han ligger i ruffen, men om man slår det perfekta slaget så kan han ändå göra birdie. Ja. Men nu visste man liksom hela tiden så här att okej, birdien är ju helt borta. Mm. Men om man spelar kort på fairway och sen chippar in så kan jag par kanske, eller ner i bunkern. Ja, liksom, paret finns kvar, men birdien var helt borta. Och totalt borta. På 4 dagar händer det inte en annan gång. Typ.
Jag kommer inte ihåg vem som sa det, men det var någon som pratade om det här med vattenhinder som det inte heter längre. Att det är inte riktigt bra som hinder eller hazard, som man kallar för. Just för att det finns ingen recovery.
Nej.
Du kan inte rädda dig, utan det recovery, räddningslaget, är ju väldigt intressant i golf. Ja, jag trodde vi han var borta. Nej! Gubben i lådan dyker upp och fixar till det liksom. Det är en dimension som man glömmer bort ibland i bandesign. Att, jaha, men du från vilken läge som helst kanske du kan få rädda dig. Ja. Eller ha ditt tur eller någonting sånt.
Ja, jag vet inte. Det är intressant. Jag har en liten grej om som jag har tänkt på. Jag såg ett klipp på någon bana någonstans, och så var det en par tre, och sen så såg det ut som en vattengrin. Men då var den så jävla liten. Den var så otroligt liten. Och otroligt långt bort. Ja, men typ som man slog spon eller något sånt där. Det såg ut som det. Det kanske inte var det. Men då tänkte jag på det här liksom, i det läget när det är så där otroligt omöjligt svårt, då blir man inte nervös. Eller, för då är det liksom så här, då finns det en chans på, vi säger på 20 eller vad, att man träffar green eller någonting sånt där. Då man gör inte bort sig. Man misslyckas inte om man slår den i vattnet.
Nej.
Alltså så slår man mer avslappnat. Förstår vad jag menar?
Ja, jag förstår.
Ja. Och det där kan hända liksom, det kan hända på green, man spelar match till exempel eller något sånt där, och så är det någon som, och så har man en, vad ska jag säga, 2 meter eller någonting sånt där, och den har liksom, och man måste slå i den för delning liksom sådär.
Ja, just det. Ja.
Och då är man inte nervös på samma sätt som om man slår i en för vinst. För vinst kan man missa den och så kan man tappa in för delning. Då kan man, men är det för en halvering så att då är man mer avslappnad. Och man låter liksom så här, där. Och så liksom, när man slår iväg slaget så är man oftast då, så är man mer så här cool kan man väl säga, så inte nerverna på utsidan liksom så där. Och då tänkte jag så här, om man hade det sättet att spela och inte det här alltså, du vet, 3 meter och sen så drämmer man förbi 22 meter och säger man, ja, jag gav den chansen i alla fall. Ett där puck och liksom som, ja, du vet, Det, här, det värsta man kan göra är att inte ge en chans eller någonting sånt.
Ja,
där.
Just det, precis.
Och så, ja, nej, det har du rätt i. Så att jag slår den så jävla hårt förbi så att även om den har gått rakt mot hålet så har den flugit förbi. Och liksom undrar, vad var det där för mörkt fläkt? Jag menar mer det här när man släpper saker och låter saker hända, om du förstår.
Ja, just det.
Mm. Där. Jag har inte utvecklat den teorin riktigt så här, men jag tänker att det sättet att slå ett slag,
ja,
var det sättet man alltid slog slag.
Absolut, det handlar, alltså det finns det ursvenska uttrycket att man committar sig.
Ursvenska. Det tog ett tag innan jag fattade, för folk använder det som svenskt det uttrycket. Ja, roligt. Ja.
Ja, men det är man committar sig, och då är det så att när man gör det så tänker man ju bort massa olika konsekvenser. Man blir nervös för, i puttning blir man nervös för, för turer och allt möjligt. Sådär. Men, och så man ser till att man har bestämt exakt hur det här ska. Och så tänker man inte att om jag slår nedanför hål så kommer jag bli, liksom, kommer de säga amateur side. Och att det där ska liksom bara bort i huvudet. Utan man bara tänker att det här är det optimala sättet att slå den här bollen. Om det nu är ett inspel eller om det är putter.
Ja, var den är.
Ja, eller vad det är. Och det är ju det på något sätt som de här som är riktigt duktiga lyckas med, som vi som är mindre duktiga absolut inte lyckas med. Utan,
ja, fast några gånger har man ju lyckats med det slaget.
Ja,
alltså. Det är ju det som är sådär. Det vill jag att det skulle vara så varje gång. Att man på något sätt sådär. Och det kanske är så för proffsen att de är så positiva sådär väldigt ofta, så att de och då kan man ju se det när de missar, du vet, sådär, så blir de mer förvånade än någonting annat.
Ja, fast det finns ju väldigt många av de här som, men det är situationsberoende också, liksom kommer de in i det att de lyckas tänka det här ett slag i taget, tänka bara på det här slaget, och så plötsligt så är de inte där, utan, och då börjar det ju bara rasa allting. Då blir det så mycket, otroligt mycket konsekvenser. Ja, den här putten gäller liksom 3 årslöner.
Ja, precis. Då är hotsidan rätt stor.
Väldigt stor, alltså. Alltså, de får ju verkligen inte tänka på sådana saker. Men, utan de ska tänka så här, ja, men jag har ju ett bankkonto som håller på att svämma över av pengar i alla fall. Jag skiter i det där. Jag vill slå en bra putt. Liksom. Men det är ruskigt svårt.
Absolut. Men så kommer man till de här situationerna när man, just i match, det är därför man kanske gillar att spela match bättre. Ja. Att det kan vara under en runda, kanske en, jag vet inte, x antal situationer där det inte spelar så stor roll. Där du måste helt enkelt göra det, och gör du inte det så gör du inte det. Liksom. Och då är det väl lättare att genomföra det. Men man borde kunna tänka sig det slaget, eller så, alltså, jag tänker om det är, vi säger nu att det är det här 150 meter till grin och så är det vatten runt om och så, och så säger man sådär, ja, nu måste jag slå det här perfekta slaget så här. Fast då borde man ju kunna tänka att det perfekta slaget är en layup med järnåtta, och alltså man ser sina begränsningar och inte håller på, förstår vad jag menar där?
Du verkligen tycka det, alltså, för att
just det, precis.
Grejen är att man inte riktigt egentligen tycker det. Man vill ju hamna på green nära flaggan, men så vet man att det här, vet inte, the better decision kör de ju nu med på PGA-touren, alltså the better decision är liksom lägga en kort där du kan chippa ifrån och så. Men man är ju liksom inte riktigt där mentalt, så att man egentligen vill man slå det slaget som ska hamna på det säkra stället, men man, samtidigt så vill man hamna vid flaggan, och så blir det någon slags toppblandning liksom.
Och sen minns vi alla de 3 tillfällena i livet när man fick fram en järntrea istället för en driver, och sen så slog man socket ut i skogen liksom. Och så de lyser ju som liksom lampor i ögonen på en när man tänker efter liksom, så att när jag spelade klokt förra gången 1972 så hände det där liksom.
Jag läste någon novell, det var någon som skrev lite kul grejer om golf, och det var någon som där, så någon på ett 18 green på någon klubb någonstans som brände en 30 cm putt. Och så bara blev helt från så att säga, men det här går inte, så här kan man inte göra. Så är det någon som, jag slår var med dig, så försöker förklara det här för den här spelaren, jag slår var med dig nästa vecka, och precis som en vecka så kör du det här igen. Du får slå den här 30 cm putten. Och så slår vi av vad de pengar med om du får i den eller inte. Så han får en vecka på sig att fundera på vad som kan hända över en 30 cm putt. Och så han ju tränar ju 30 cm puttar. Och så, han får ju 9 av 10. Men det är faktiskt så att han missar en tionde. Mm. Vilket, precis som du säger, den tionde kommer ju upp i huvudet på ändå.
Ja, visst är det så.
Och det är därför man är svag mentalt istället för att man kommer ihåg alla de här bra grejerna. Men det här, jag är ju väldigt bra på det här egentligen. Och ingen är ju 100% på det man tänker. Men den som är lite, så, lite mer normalt tänkande tänker bara på de här 10% där man misslyckas. Mm. Och då blir det väldigt mycket enklare att misslyckas och då ökar den procenten.
Ja.
Det där är skitsvårt. Men det är ju spännande. Jag undrar, är det mer om den här, det var ju Wyndham Clark då som gick den här Julie som är jävligt duktig uppehållaren. Och sen är det då, kommer han tillbaka Joel Dame med sin psykolog i det här?
Nej, ingenting sånt. Det är säsong 3 eller något sånt där så blir
ett avsnitt. Ja, jag skulle vilja se verkligen. Och hur, och lite mer detaljerat hur hon resonerade, för hur hon lyckades få Wyndham och liksom bara bli snäll mot sig själv och just det här att ja, men du är väldigt duktig liksom. Du ska inte tänka på det du gör dåligt hela tiden. Vilket Joel Damon gör fantastiskt väl. Han är ju så himla negativ mot sig själv alltså.
Ja, det är helt otroligt.
Alltså, han är verkligen inte där för att försöka, utan han är där för att skälla på sig själv.
Ja. Nej, för fan vad de kämpar. Ja. De där två. Och det går inte bra för honom när jag kollat resultatlistor och såna här saker. Jag tror han är nere på korn för rätt ofta, men så får han väl ganska mycket såna här invites och sånt, misstänker jag.
Ja.
Speaking of invites, är en jävla bra övergång faktiskt.
Ja.
Så LIV-touren då. Så Stenson kom på 8:e plats där. På där. Och för det fick han 396 euro, dollar, någonting sånt där. 396 000 alltså.
Okay.
Sen 4 miljoner eller någonting sånt där fick han för det. Sen så då Matteo Manassero, vår favorit. Eller ja. Min favorit i alla fall. Jag tycker han är så jävla skön. Han vinner på Europatouren. Han vinner på Europatouren.
Ja.
Och han får 255 tusen euro eller dollar eller någonting sånt där. Alltså det är helt sjukt. Alltså 8:e plats. Delad 8:e plats med jättemånga. Så att det är liksom det är riktigt så här. Det är det är ett hån nästan, tycker jag. Alltså han gör sin livsprestation, kan man nästan säga, när han kommer tillbaka nu och sådär. Och han var ju på Alptours och spelade för 3 år sedan, tror jag, någonting sådär. 4 kanske var. Innan pandemin var det i alla fall. Men då var han där och vann, kom jag på Alptours. Då var det sådär, liksom, är han där nu? Liksom, där, Matteo, man ser. Sen var han på Österåker faktiskt och hade barnrekord första dagen. Aha. Under pandemin där, när det var på Challenge Tour. Men jag gillar honom så mycket, för jag var på Brohof på inspelningsdag där. Och sen så kom italienarna förbi. De kör ju alltid så liksom, nu kommer italienarna på sitt träningsvarv liksom. Det kan jag verkligen rekommendera, att gå dagen innan liksom, för då är inga sådär. Så står de där på 17:e på Brohof då, du vet, vattenhålet där. Och så bara träningsvarv. Och de är så nonchiga. Och så bara, boop, boop, boop. 3-4 bollar uppe. Där, halvhyggligt på grejen. De knappt tittade på bollarna. Och så gick de vidare. Liksom. Den där, hur bra de var på något sätt. Ja, men det är ingen tävling det här. Liksom. Det är ju inget på spel nu, förstår du väl. Ungefär. Det var faktiskt då på något sätt jag förstod hur bra de var. När de liksom sådär. Inte ens samma, någon som snackade under svingarna liksom, sådär. Det var ingenting sådär. Sen så kunde väl puttningen bli lite mer sådär, att de koncentreras lite mer sådär. Men ett slag med en järnåtta liksom, vad är det att snacka om då? och det inte är någon press liksom. Det står ingenting på spel. Det var rätt häftigt att se, måste jag säga. Så det var häftigt.
Det var någon som kritiserade spelarna på PGA Tour. Man har någon som har tittat, det var någon sån där tränare som har tittat och sett dem. Så garvar de lite, så gör de birdiesar och par och sådär. Det måste vara allvarligt på träningsvarven också. För att annars, hur ska du kunna klara att föra över här till tävling då? Om du liksom, det är så himla avslappnat när du är ute och bara övar dig.
Ja, det är möjligt, men hur fan gör man det när det inte är det? Alltså, du, ska man
men jag vet att tidigare
ha en hammare och spik med sig och dra en knät om man klantar sig.
Tidigare så har det varit så att de har lirat rätt mycket om rätt mycket pengar på träningsvarv.
Ja, det vet jag.
På PGA-touren framförallt. Och det var på den tiden, men det var så himla mycket pengar inblandat överhuvudtaget. Så att det blev ganska viktigt att försöka.
Ja.
Sen är det prestige, men nu är de så himla rika. Jag vet att Lee Trevino berättade om, han tog sig fram från Texas någonstans. Han sa att väldigt bra träning på att spela match om mera pengar än man hade.
Just det, det gjorde han hela sin uppväxt.
Ja, hela sin uppväxt. Han gick ut och bettade, och så han hade inte så mycket på fickan, men han bettade om $100.
Ja, det är pressure.
Det är det verkligen.
Jag vet att Ryder Cup, när tidigare, eller 70-80-talet Ryder Cup och sådär, då var det rookies han hade som kanske så här, när de hade träningsvarven så där, då fick de av Europatouren, fick de ett par $100 eller 100 pund eller någonting sånt där. Här är liksom bibba med pengar, stoppa dem i höger ficka och sen så bettar ni som fan nu under dagarna innan här, så att ni har något att göra liksom, så att ni håller intresset uppe.
Ja, verkligen. Ja.
Och det är väl antagligen pressen också då, så att säga.
Ja, precis. Ja. Det var ju säkert jättebra pengar som man gärna ville ha med sig hem då, istället för att lirat bort dem mot kompisarna. Så att nu är det sjukt mycket pengar om man ska liksom försöka motivera Ryder Cup-spelare på det sättet, tror jag. För att de är så jävla täta. Liksom.
Ja. Men det måste jag säga. Det faktiskt, Keegan Bradley var ju... när de spelade i Skottland så var det ju så att Keegan Bradley var där och spelade, och han var i den bollen som den här europeen nu som jag inte kommer på vad han heter, men han slår den här wedgen och avgör Ryder Cup till Europas fördel där, och då är det Keegan Bradley som man möter. Mm. Och Keegan Bradley pratar om det, att det här tänker jag på varje dag. Och då förstår man liksom så här, att ge mig en chans att få liksom komma tillbaka och rätta till saker och ting och sånt där. Han bär med sig det och tänker på det varje dag. Då förstår man hur stort Ryder Cup är. Alltså, det är ju nästan som man liksom förstår att en del säger att de aldrig... Det var ju någon engelsman där som spelade någon match som han lyckades vinna faktiskt, och Europa vann när Per Ulrik var med, och de var i USA. Och han sa efteråt att aldrig mer, det här var det värsta jag varit med om. Ja. Jag tänker aldrig mer spela Ryder Cup. Det är liksom...
Ja.
Nej, han hade lite pipig röst, jag kommer inte ihåg vad han heter, men vi tar reda på det till nästa gång.
Ja, och den här killen som du pratade om som spöade Keegan, det var ju han irländaren som man tappade bort som också
han
var väl...
inte irländare, jag skulle inte säga att
han är irländare. Walesare,
precis, så är det. Han är Walesare.
Ja, Walesare, och han var ju väldigt, väldigt dominerande där, så efter det där så försvann han faktiskt nästan.
Ja, han är med på Europatouren och spelar en del och sådär, men men det var hans moment liksom i världshistorien, golfhistorien, vilket verkligen. Samma sak, ja, precis.
Ja. Men det tycker jag var en rätt kul historia där, när det var ju Watson då, Tom Watson som var kapten för amerikanska laget. Han gjorde väl inte någon så jättesuccé som kapten, verkligen. Men då när Watson är med där när Keegan spelar, och så slår den här Wade-signen upp den till en halv meter, och sen så frågar Keegan, vad ska jag göra nu, frågar han Watson, eftersom han är kapten där. Ja, jag föreslår att du går och skakar den här killens hand. Så, var det på 15 eller någonting, så att det var liksom, det var ju, men Keegan uppfattade inte omedelbart liksom att jag är ju slagen, och han kanske tyckte att det skulle vara kvalitet på något sätt att kämpa, går och slå min chip här eller någonting, så här. Men Tom Watson, han tänkte med, man visar väl att man har fått stryk när man har fått stryk liksom. Det är ju ett sätt att... Det är ju bra sportsmanship, tycker jag. Där tycker jag, det var faktiskt en ganska bra reaktion. Men varför bara gå och skaka hand med dem? Jag säger att du är överlägsen. Jag känner. Jag fick stryk liksom. Ja, det tycker jag är spännande. Och sen en till sån här amerikan, nu ska vi säga, det här är svårt som fastan. De har, det är rätt många amerikaner som har försvunnit lite. Hunter.
Hunter med igen.
Ja, just det. Det kom
namnet men han duffade på 18.
Två chippar.
Två var det kanske.
Två chippar.
Bara en faktiskt.
Och båda är för att förlora Ryder Cup.
Ja, det var Graham McDowell. Och Graham McDowell fick frågan hur nervös var du jämfört med när du vann US Open. Och så, alltså Ryder Cup, jag var riktigt nervös. Och jämför man det med US Open, när jag spelade US Open, jag var inte ett dugg nervös. Det var som att spela mot min farsa på en söndag eftermiddag. Det är ingenting mot Ryder Cup. Det tycker jag är så... liksom. Och det säger alltså alla som har varit med i det här och fått den nervositets liksom grejen och sådär. Och det här med Keegan Bradley när han säger jag tänker på det här varenda dag. Liksom, så här. Och han har ändå vunnit stora tävlingar och liksom, han är en jävla bra golfare helt enkelt. Så där. Jävla trevlig kille. Nej, men, och sen så ändå så är det liksom den här magiska Ryder Cup för alla liksom så här på något sätt. Hela det här vrålet, det här ljud man ser när Netflix, när de liksom tittar mot publiken och säger shit liksom, fan är det här? Så där. Ja, det är en fantastisk uppfinning måste man säga.
Rökungen.
Ja, verkligen. Verkligen. Det är sant.
Ja. Och, ja, jag tänker mer på det. Hunter Mahan, de frågade honom.
Förlåt.
Ja, han sa så här, jag vill ha chansen igen och ställa sig den. Men det, och det gjorde han ju, då duffade han också chippen. Det här måste till slut bli rätt jobbigt. Det var nog därför han försvann rätt så tidigt.
Det tror jag också.
Ja.
Och med alla, han tog med en, du som likhetstecken, duffad chip liksom. Det är det han, det är hans, tyvärr hans grej. Däremot så Keegan Bradley, att han förlorade den matchen, det hade jag ingen aning om. Det var ingenting som jag tänkte alls på att han har gjort det. Men han själv tänkte väldigt mycket på det. Uppenbarligen, och tyckte att han svek laget och allting sånt där.
Det är ju bara...
men vad fan, det kan man ju säga med alla andra långt liksom bakåt sen dag ett, alltså i den tävlingen som gav sig liksom sådär. Det är inte bara han, utan det är ju alla som har vunnit och förlorat har ju gjort sin del liksom hela vägen fram.
Scottie Scheffler har fått rätt mycket stryk senast till exempel. Men det är rätt typiskt att verkar inte påverka honom just nu.
Nej, han vann ju sin singel sen, Scottie Scheffler. Eller om han delade. Jag är osäker. Men han torskade i alla fall inte singeln. Det är jag rätt säker på.
Nej, de kom tillbaka bara två. Det var väl Kepka, va? Han vann ju också sin singel.
Kepka mot Ludde.
Just det, så var det.
Och Ludde var ju där och spelade också. Han är ju 10:e rankad nu. Det händer ingenting med hans ranking längre. Elva, alltså 10 liksom. Så här. Han har planat ut nu. Så här.
Nu får han bara kämpa faktiskt.
Verkligen. Men det tycker jag i och för sig var lite kul, kan jag säga, med den här Arnold Palmer Invitational, just att det här, att någon kunde, när det är sådär svårt, så är balanseraren på en lina på ett helt annat sätt. Ja. Och då kan man liksom se någon som, han gjorde 4 birdies första 9. Men det kan lika gärna bli liksom 3 dubblar på back 9 liksom. För att det är så fruktansvärt svårt hela tiden. Och rätt imponerande ändå att de har den här och sen players 2, alltså dyngtunga, alltså psykiskt, mentalt, att hålla på och jobba med slagen så mycket, och att de liksom hela tiden, fan, jag tappar ju ut en 3 meter, då vet jag, då står jag knähög gruff liksom.
Ja, just det.
Alltså ha det i 2 veckors tid, det är, jag vet inte, det är nästan som man skulle titta på vilka som inte klarade kvalgränsen på den här tävlingen, som, eller Scottie Scheffler liksom. Alla andra har fått så mycket stryk av den så att de borde inte kunna orka spela 4 dagar till på den höga nivån mentalt liksom.
Men nu är det väl ganska koncentrerat alltihopa till våren också, så att, men det är sant. Det kommer Masters, alla majors ligger ju på vårsidan också, så att någonting som vi inte pratat om är ju, fast vi pratar kanske mycket om det är Rory McIlroy då, som gör en 38 8 till dagen och sen gör en 30 på det. Och sen inte får någon flyta det utan liksom kommer in på 76.
Ja.
Precis. Det, ja. Visst, man kan ju hålla på och prata om svingteknik och grejer, men det tycker jag han har. Det är något annat. Han skulle behöva snacka med den här som Wyndham Clarks Julie då.
Ja, jag tror det. Hon är svaret på allas problem. Ja. Liksom. Nej, men det var en sak också som de inte snackade om. Alltså, de skulle ha haft lägesförbättring. Att det var så, man såg, de klippte in det några få gånger, men det var rätt mycket lera på bollen faktiskt. Av någon obegriplig anledning, det var så torrt. Grinerna var ju stenhårda. Stenhårda, men de var hårda i alla fall. Men på fairway så det var och det funkar inte att ha skit på bollen när det är så svårt liksom. Du måste, du får inte tappa ut en 3 meter eller någonting sånt där. Du måste ha den och den spinnen för att få den att fastna och bla bla bla, allt det där. Men nej, det och det, man såg den här uppgivna blicken så där några gånger, och Hallberg sa några gånger också det där var antagligen så där. När man såg att spelarna inte var speciellt upprörda över sitt slag, men bollen gick åt helvete, utan säger så här, ja, vad fan ska jag göra liksom så där.
Och det är också, vilket jag, det förvånar mig rätt mycket att det är så mycket skador i fairway, för att det är
ja.
Hjärtat i halsgropen varje gång när det kommer ner en boll liksom utslaget så här, och så här, har klarat sig. Men att man inte fixar till det bättre, det tycker jag är jättemärkligt. Men,
jag håller helt med dig. Man skulle kunna tänka sig till och med att de har då på såna här banmänniskor som går där, och när torven bara blir skit och inte går att lägga tillbaka någonting, att de är där och fyller på med sand, för att de som kommer på slutet har varit 149 stycken innan och bara lekt traktor där liksom. Jag vet inte om jag tycker det är så jävla fair.
Nej, jag vet inte, vi såg något, kommer jag inte ihåg, men jag såg någon boll som sjönk ner någonstans, och det värsta är när den sjunker ner i ett carrymärke någonstans, så halva bollen försvinner, men inte ja, de säger att de kan träffa dem när det ligger en debet, liksom, när det ligger uppslagen tar. Men ja, men det är det så himla fiffigt att de är tvungna att slå ett annan typ av slag. För det blir det ju på något sätt. Så att,
ja, precis. Nej, det var några gånger jag såg sen från sidan och sådär. Och så såg man, jäklar vad mycket skador det är och sådär. Och då blir man ju förvånad, för att det vet vi ju att de här killarna och deras caddies framförallt då ser ju till att lägga tillbaka torven hela tiden. De är inte som medlemmarna på Österåker, kan jag säga. De jävla slöögon.
Men har du varit några andra ut och spelat på kvällen? Så där?
Ja, precis.
Eller vad går ut folk efter den här rundan? Och så är det en massa hackar.
Det är ju tomt i fredag, va? Så att det är väl bara, man hinner ju 9 snabba i alla fall.
Ja, men så där brukar man göra när det är KM och sådär. Går man ut lite efter och så. Nej, det fattar jag inte varför klubben släpper ut dem då.
Nej, verkligen inte. Du, jag tänkte bara berätta en rolig grej och såna saker. Jag var ute på nätet här, så såg jag Teravainen hade en Peter Teravainen. Han var på Twitter. Då skrev jag till honom och frågade så här, om det här ryktet att han har spelat 51 veckor ett år på touren då, på Europatouren eller på andra tourer också, eller 51 veckor spelade han golf liksom, tävlade han varje vecka utom på julveckan,
för julveckan gick inte att fitta.
Nej, han hittade ingen tävling. Det var enda anledningen också till att han inte spelade så där. Och det där har ju vi pratat om jättemycket under alla åren, så vi tycker det är en rolig historia allting sånt där. Och den är uppenbarligen alldeles för bra för att vara sann. För han bara, nej, det är bara en larv. Men däremot så berättar han att han har spelat med Jack Nicklaus och på The Open. Och det är ju jävla kul att man kan kontakta folk på det sättet. Och så The Open, så frågar han, för han bodde ju då och bor fortfarande i Singapore då. En singaporiansk fru och barn och allt sånt. Och frågade Jack hur ofta du är hemma. Ja, men det är väl halvårsvis. Och sen så tänkte han lite och så, nej du, förresten, det är inte ett halvårsvis, det kanske var 10 veckor förra året eller sånt där som han var hemma. Han var ute jävligt mycket. Men hans fru kom ju med honom ibland så där, och när han var ute och så att det var inte bara att liksom, men han hade långa liksom, som han var utomlands och så här, men han spelade inte 52 eller 51 veckor. Påstår han, säger han nu så här, man vet ju aldrig, kanske liksom, oh, det är sant, så han förnekar sanningen helt enkelt.
Ja, du får kolla det där alltså.
Ja, ja, precis, jag ska in i någon slags datasystem och se vad jag kan hitta så där. Men det var ju tydligen, ja. Men jag undrar var vi fick det där ifrån. Men det är ett jävla bra story alltså. Jag tycker det.
Ja, men det känns ju som att vi har läst det där någonstans.
Ja!
Jag blev så himla förtjust över att det där, och gud fan vilken kul grej och så.
Ja.
Ja.
Och liksom att genomföra det, ja. Som nej, vi, ja, 27:e plats den här veckan på ett igen liksom.
Ja. Ja.
Och så,
ja.
Nej.
Ja. Ja, men det var den här, det var någon annan figur som skrev den här boken om honom, eller hur, som
ja, just det.
Som hade varit med
Bamberger.
Ja, precis. Ja. Var med att jag kommer ihåg den här. Hur han, eftersom han inte tjänade så mycket pengar, så han försökte hålla nere liksom utgifterna så mycket som möjligt. Mm. Och bland annat så spelade han då 51 veckor om året, och sen så just det att han åkte caddybussen och sådär, så vilket
det gjorde han ju.
Den svåraste, den stora prövningen man kunde
en gång i alla fall gjorde han det. Ja, han bar väl åt honom under 2 månaders tid, tror jag, 2-3 månader, ja, sånt där. Ja. Det var inte mer än så, men ändå. Mm. Men To the Linksland, och den är orsaken, det var det så jag kom in på det där, för att jag såg att den här To the Linksland firade 30 år med en ny upplaga och sådär. Så att, ja. Det kan vi verkligen rekommendera. Den är magisk. Om man gillar Europatouren på 80-talet är det väl. Då måste det vara tidigt 80-tal.
Så, det är lite klassiskt också med det där att man kunde ha en buss som tog alla caddies till nästa tävling. Ja, man behövde inte flyga. Det var tungt, men han kunde liksom. Ja, det var bra ekonomi i det. Så.
Ja,
det kan inte vara alla kallis, men okej.
Okay. Mm. Nej, men de fyllde en liksom så här, och sen det här klassiska liksom så här. Jo, men det kom den som arrangerade. Det kom jättemycket plats och så där, och så sålde han liksom lite för många biljetter, så var fullt i den här jävla bussen. Och sen skulle de in någonstans till någon disco, för det var någon som kände någon tjej där, och så blev det fullständigt kaos och så
där. Så de var lite i bussen, så började de diskutera vad hur skulle gå till. Ja, men den där beskrivningen är fantastisk liksom. Det var ultimate test liksom.
Ja, men jättebra. Men du, jag tycker vi tackar våra lyssnare för den här gången, och sen så hörs vi om en vecka igen eller någonting sådär. Och tack alla för att ni lyssnar, och ja, vad man nu säger. Det är trevligt tycker jag det här.
Mm, det här är trevligt. Hoppas att, jag vet inte vilka är som lyssnar, men det, vi tackar dem.
Ja, fler för varje dag i alla fall, för varje vecka. Det är kul.
Ja, okay.
Då säger vi sådär. Tack och hej.
Hej då.